är P1, Sveriges Radio.
Hundra dagar av krig i Mellanöstern, nya attacker i helgen. Vad vill parterna, undrar vi i dagens Studio 1.
Där relationen mellan Polen och Ukraina har känts självklar och stark, men nu har en diplomatisk kris blossat upp mellan de två länderna.
I vår andra timme pratar vi om när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy.
Och så pratar vi om nya betygssystemet som är på väg att klubbas igenom i riksdagen.
Är det ett mättekniskt monster eller mer rättvist för eleverna? Det blir debatt mellan två lärare som har helt olika bild av det här nya systemet.
Studio 1 måndag med Elias Wahlberg och Ylva Lilja. Igår attackerade Iran israeliska flygbaser som svar på Israels anfall mot förorter till Libanons huvudstad Beirut. De första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan började gälla den 8 april.
Och Israel har sedan i sin tur då svarat med att attackera en stor oljeanläggning i sydvästra Iran, trots att Donald Trump avrått från ytterligare vedergällning.
Och nu på eftermiddagen kommer utlåtanden från både Israel och Iran att de ska sluta attackera varandra. Och vi har tre gäster om det här. Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, specialiserad på israelisk inrikespolitik. Rosby Parsi, Iranexpert och historiker. Och Peder Gustafsson, Ekots utsände i Washington. Välkomna alla tre.
Tack.
Tack.
Börja med dig, Rosby Parsi. Det här händelseförloppet började med att Israel slog till mot ett Hezbollah-fäste i en förort i Beirut igår eftermiddag på söndagen. Varför kände sig Iran nödgade att svara på just den här attacken med att slå mot Israel?
Jo, men utifrån Irans perspektiv så har de ju hävdat från början att alltihop, alla olika geografiska områden där den här kriget finns, är del av samma krig. Och det var också någonting som de ansåg, och även pakistanerna ansåg, att de hade fått amerikanerna att acceptera när man sist hade ordentliga förhandlingar i Islamabad. Och sen så sa Netanyahu, Israels premiärminister, att så var icke fallet. Och då vände sig Trump om och sa att nej, vi har inte kommit överens om det. Mm. Så jag tror för Iraniens del så handlar det om att någonstans få liksom klarlägga vem är det de förhandlar med och hur långt sträcker sig den personens mandat.
Men Iran har ju hållit sig från direkta attacker mot Israel i 2 månader. Varför just nu?
Ja, man kan ju diskutera tajmingen, men jag tror att lite grann vad det handlar om att vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Det är egentligen inte hållbart för Trump heller, men det är framförallt för iranierna är inte det acceptabelt. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromisser, och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
Vi tar in Peder Gustafsson då. Donald Trumps svar på det här till Israel och Benjamin Netanyahu: do not retaliate, gå inte till motattack ungefär. Varför säger han så?
I USA så tolkar man det som att Trump uppmanade Netanyahu att inte slå tillbaka med full kraft, alltså att inte ösa på med allt för mycket vapenkraft mot Iran, för att det skulle kunna eskalera hela den här våldsprocessen. Och argumentet är annars att från Trumps sida att det här var nödvändigt för Israel att svara på de här attackerna för att visa att man faktiskt inte tillåter att Iran attackerar Israel. Men tolkar jag också att Trump försökte bromsa hela den här upptrappningen genom att han då säger i praktiken: nu har båda sidor fått skjuta på varandra, låt det stanna där. Tolkningen är också att det kan finnas viss förhandlingstaktik i det här. Trump vill ju fortsätta lösa den här konflikten med diplomati, framförallt då med Iran. Och igår så gjorde ju Trump väldigt tydlig markering i en intervju där han sa, citat, I am the one who's calling the shots, alltså det är jag som bestämmer. Det visar ju också att han försöker sätta sig själv i förarsätet här gentemot Israel.
Och det verkar ju också som att det har fått visst gehör. Israel och Iran avbryter sina attacker, pausar dem åtminstone, kom här nu på eftermiddagen. Reaktionerna på det från USA, vad har du sett?
Det tas emot med viss lättnad. Det ses ju som en öppning för att få ned våldet och att stoppa våldsspiralen. Men samtidigt så finns det här en skepsis mot Irans villkor som uppfattas som ett sätt att skydda Irans allierade i Libanon och sätta press på Israel i sin tur. Och nu hamnar ju mycket av ansvaret då på Israel och därmed också att USA måste hålla tillbaka för en ny upptrappning.
I ett uppmärksammat telefonsamtal med den israeliska premiärministern i förra veckan så kallade ju Trump Netanyahu för helt jävla galen. Hur skulle du beskriva deras relation just nu?
Man kan väl säga att det är lite spänt, minst sagt. Man ska komma ihåg att det här är fortfarande en väldigt nära allians, men det är ju tydligt att det finns slitningar som nu kommer upp till ytan. Trump pressar ju Netanyahu mer öppet än vad vi någonsin har sett tidigare. Jag skulle inte kalla det här för en spricka, men en relation där Trump sätter hårdare press på Netanyahu, och det är hårdare press än någon annan amerikansk president gjort tidigare. Och Trump har ovanligt stort inflytande över Netanyahu som är beroende av USA och Trump, inte bara politiskt utan också militärt.
Med också har vi ju Isabel Schierenbeck. Isabel, är det ett skifte vi ser här i hur de här två världsledarna förhåller sig till varandra?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att de delar mycket av sin uppfattning om vad de vill uppnå i Mellanöstern. Men däremot när det gäller precis den här situationen som har uppkommit nu så finns det väldigt olika uppfattningar. De var mer överens när de gick in i kriget, och nu de senaste månaderna så har vi sett att Israel skulle gärna vilja fortsätta kriget, uppnå ett antal mål medan amerikanerna vill gå förhandlingar. Men samtidigt om vi tittar tillbaks på Trumps och Netanyahus relation över en längre tid tillbaks så har det ju funnits den här typen av utväxlingar liknande sådana här även tidigare.
Men man vill fortsätta kriget, säger du. Samtidigt så kommer det nu då att man pausar attackerna åtminstone. Hur ska man tolka det, tycker du?
Nej, men alltså Israel har ju varit skeptisk till att man valde att avsluta kriget när man gjorde det. Man menar att det fanns ett rad olika mål som hade satts upp, bland annat när det gällde det anrikade uranet och kärnteknikprogrammet, ballistiska robotprogrammet och också det här stödet till proxysarna som man ville i varje fall kunna uppnå på något sätt och visa tydligt att man har uppnått någonting i de frågorna. När det gäller de punkterna. Och det blev inte så, utan man har nu gått förhandlingsvägen. Och här är det ju så att israelerna är oroade över att Trump ska förhandla fram fortsatt vapenvila, mer längre eller kanske permanent med Iran då, som innebär att till exempel frågan om det anrikade uranet inte löses. Och då väljer man nu då delvis som en del av det här förhandlingsspelet skulle jag säga också att pressa på från håll. Man sitter ju inte med i de här förhandlingarna, så det är ju en lite ovanlig situation här att tre stater har haft ett krig men enbart två stater förhandlar.
Men Netanyahus drömscenario nu då, så att säga, alltså, är det att det blir fullskaligt krig igen, skulle du säga, eller vad är det han vill?
Så just nu är det svårt att veta, för det som har sett lite annorlunda ut än tidigare när det gäller israelisk politik, och det är också kopplat till att vi närmar oss ett val i Israel, det är att Netanyahu vanligtvis, hans siffror, popularitetssiffror börjar dra iväg. De brukar gynnas av en eskalering på någon front, och så har det inte varit denna gången. Men samtidigt så ser vi inte att hans popularitets- eller opinionssiffrorna för honom eller hans koalitionsregering ökar, utan snarare så ser vi att oppositionen ökar lite. Däremot så vet man att man tittar på opinionssiffror i Israel, så var till exempel när Gaza, kriget i Gaza avslutades, eller när man införde den här vapenvilan där, då fanns det en tydlig opinion i Israel som ville se ett slut på det. Libanon ser det delvis lite olika ut, men det finns också en trötthet med kriget mot Hezbollah, och man ser också att antalet israeliska soldater ökar nu i Libanon, och då brukar också den israeliska opinionen bli mer negativ och svara på det. När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar. Till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran. Mm. Samtidigt så är det ju svårt nu om amerikanerna är tydliga. Då blir det också svårt för Netanyahu och den sittande regeringen att gå vidare.
I oktober är det val i Israel. Netanyahu pressad bland annat på grund av det. Men Rospe Parsi, den iranska regimen, de behöver i alla fall inte ta hänsyn till några folkomröstningar. Vad är det framförallt som styr deras agerande just nu?
Ja, dels är det ju att den här så här icke-freden, den här situationen, gör att man inte kan försöka återhämta sig ekonomiskt. Den iranska ekonomin har ju lidit enorm skada av det här kriget. Man räknar med kanske upp till 4 miljoner människor har mist sina jobb. Så att det finns ju också ett inrikespolitiskt tryck att det här måste få ett avslut som gör det möjligt att återhämta sig. Och där är det här då ett problem. Men sen ska man också komma ihåg att bara gå tillbaka till det här med förhandlingarna. Så det är ju så att vi sitter i den här knipan därför att Trump lämnade ett avtal som höll koll på Irans anrikade uran. Och som såg till att Iran inte kunde få kärnvapen. Så att det är ju lite grann en säng han har själv bäddat på det här viset. Så det blir ju då också lite märkligt när israelerna nu har maximalistiska krav på vad det här kriget ska åstadkomma, som var någonting som det föregående avtalet faktiskt lyckades med, men som man var emot.
Mm. Hur viktigt är det för Iran att få till ett fredsavtal?
Jag tror att i längden är väldigt viktigt. Det finns självfallet de i Iran som tror att, så att säga, säkerligen är övermodiga i tron att eftersom de har överlevt det här kriget hittills och faktiskt kunnat dominera och sitter i förarsätet när det kommer till eskaleringen av den, att det på något vis är ett trumfkort som kan lösa alla problem. Och så är det ju inte. Men jag tror att i längden det absolut viktigaste för dem är att få bort de amerikanska sanktionerna. För det är enda sättet i slutändan att öppna upp ekonomin och få den att växa. Och det finns mycket att återhämta. Man får nog räkna med att Iran har tappat kanske 10-15 år av socioekonomisk utveckling på det här kriget.
Israel, i alla fall, finns det saker som de vill göra kvar i det här kriget. Vi pratade om det anrikade uranet. Jag tänker USA, Peder Gustafsson. Alltså, Donald Trump, är det en vapenvila, en permanent vapenvila, en slut på det här kriget som han absolut vill ha nu? Eller finns det saker som han fortfarande skulle vilja göra i Iran? Det var ju ändå, USA var ju ändå med och satte igång det här kriget, så att säga.
Som det verkar nu så vill han ju få till en bestående vapenvila, och det är det han har framför ögonen just nu. Sedan är det ju lite dagsaktuella saker på vad som beslutas i Vita huset när det handlar om det här kriget. Men det han säger nu enligt sina egna sociala medier, det är att han vill få till den här fredsavtalet och att man är väldigt nära att få till ett sånt avtal.
Och hur ser pressen ut på honom inrikespolitiskt att göra just det? För det finns väl en press från både hållet som vill få slut på kriget, men också en del av det republikanska partiet som gärna skulle fortsätta.
Ja, framförallt så är nog pressen hårdare att han ska avsluta kriget, eftersom det numera, man märker hos den vanliga amerikanen att det här kriget kostar genom att bensinpriserna går upp, inflationen ökar. Så att där finns det en press på Trump, och vi får inte glömma bort mellanårsvalen som kommer här också senare i år.
Rospe Parsi, Iran-expert. När tar det här slut?
Ja, det är en mycket bra fråga. Jag tror att det är också lite grann skillnaden här i ordvalet. Peder Gustafsson säger att Trump vill ha en vapenvila. Och det är ju precis det som är grejen. Om slutresultatet ska vara en vapenvila, då kommer den här konflikten inte ta slut. Därför det är så att säga inte acceptabelt, vare sig för Israel egentligen eller för Iran. Om det däremot är en fråga om en fred, ja, då finns det så att säga förutsättningar för att den kan ta slut. Men det kommer vara en kringlig krokig väg dit, eftersom processen i de här förhandlingarna, eller vad man nu ska kalla dem, är extremt så här obskyr och i många avseenden rätt absurd. Det finns liksom ingen riktig byråkratisk process där vi kan se att ett steg framåt förblir ett steg framåt även till nästa helg, utan då kan de vända på klacken och så är vi tillbaka på noll.
Och du var inne på det i början också, Rospe, att det är som något limbo nu, det är varken fred eller krig. Det låter ju otroligt svårt att komma ur.
Ja, och jag tror att det är det som gör att, så att säga, ut till Irans perspektiv i alla fall, så gäller det att se till att Trump inte blir bekväm i den här situationen. Det vill säga att han inser att det här inte är hållbart. Och då måste han antingen till ett nytt krig och så får man se vad utfallet av det blir. Eller så sätter han sig och förhandlar för en fred och inte för en vapenvila. Anledningen till varför Trump gärna vill ha en vapenvila, det är ju också därför att det blir svårare för honom att påstå att han har, så att säga, det blir lättare för honom att påstå att han inte har förlorat ett krig om det är en vapenvila. Medan i en fred så kommer han att behöva göra faktiska eftergifter. Och då blir det svårt att låtsas att han inte har förlorat.
Isabel Kirenbäck, din bästa bedömning av när det här kan ta slut?
Det jag framförallt tittar på nu, det är ju hur man ska se, alltså blir det en eskalering eller inte. Och här tror jag det är viktigt att påminna också om att under vapenvila, och det har vi ju sett både i Gaza och mellan Israel och Hezbollah, och nu ser vi samma sak, så sker det övertramp, stora övertramp. Och här handlar det helt enkelt om att få tillbaka de här parterna så snart som möjligt i förhandlingsbordet och se till att eskaleringen liksom bryts. Och det är eventuellt det vi har sett nu, men det är svårt att veta om det kommer att läsa eller om vi kommer att se en ny runda här nu under dagarna som kommer.
Säger Isabel Kirenbäck, som är så mycket som professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, specialiserad på israelisk inrikespolitik. Rosbeh Parsi, Iranexpert och historiker, var också med, och tack även till Peder Gustafsson, Ekots utsända i Washington.
En diplomatisk kris har blossat upp mellan Polen och Ukraina.
Då Ukrainas president Zelensky döpte om ett arméförband efter en gerillarörelse som dödade tiotusentals polacker under andra världskriget. Ja, det var det många i Polen som reagerade.
Det landade inte så väl i grannlandet som ger ett viktigt stöd i Ukrainas krig mot Ryssland. Peter Jonsson är med oss nu, Polenexpert, författare. Välkommen.
Tack. Tack.
Du, UPA hette den här rörelsen som fått ett arméförband uppkallat efter sig nu. Vilka var de?
Ja, det var ju en rörelse som fanns under mellankrigstiden och verkade då framförallt i de ukrainska områdena i dåvarande Polen. Alltså det som idag är västra Ukraina var ju då polskt, va? Inklusive Lviv eller Lvov. Och det var där man verkade. Sedan gick man i juni 1941 tillsammans med Hitler in i Ukraina med tanken att utropa en fascistisk stat liknande Tisos stat i Slovakien och i samarbete med Tyskland omvandla då Europa. Men tyskarna tyckte inte att man behövde någon fascistisk stat av typ Slovakien i Ukraina, utan arresterade hela ledningen för UPA och till och med satte vissa i koncentrationsläger.
Och du säger att de verkade i de här delarna. Vad var det de gjorde? Hur ska man förstå att det här är kontroversiellt?
Ja, deras syfte var ju att utropa ett oberoende Slovakien. Och till och med innan tyskarna gick in så hade man en viss aktivitet i den riktningen i de här regionerna med terroraktioner och så vidare.
Men att Zelenska gör det här, förstår han att det kommer väcka reaktioner i Polen?
Alltså han har ju valt en formel som inte direkt, alltså om jag fortsätter då, så senast så gick alltså huvudparten av de här UPA-anhängarna gick ju då över till att slåss emot Sovjetunionen. Något som varade minst 10 år efter andra världskriget. Och det är den sista UPA-medlemmen, han avslöjades inte för 1965. Och Sovjetunionen tog ju livet av närmare 100 000 UPA-anhängare och regelrätta slag pågick under hela det här årtiondet.
Vi ska ta in Felisa Hassan, vår Östersjökorrespondent som är med oss här i studion. Hallå.
Hallå.
Du, det här har väckt reaktioner i Polen. Hur ska man förstå det? Hur låter de reaktionerna?
Jo, det man är upprörd över i Polen är att UPA framförallt 1943 och framåt genomförde det som Polen menar är ett folkmord i det som idag är östra Ukraina. Uppemot 100 000 polacker, mestadels civila, mördades av den här gruppen som var en nationalistisk ukrainsk gerillarörelse. Och det här är, det kan vara svårt att förstå för en svensk publik att det här väcker så starka känslor idag. över 80 år efter att det här inträffade. Men frågan om den här massaken eller folkmordet som man kallar det för i Polen är en högst levande och väldigt, väldigt känslig fråga i den polska politiken fortfarande. Mm. Så de senaste dagarna har vi sett den polska presidenten gå ut och vilja dra tillbaka en utmärkelse, Polens absolut högsta och främsta utmärkelse som man kan få, den vita örnens orden som Zelensky fick 2023. Bland annat för de stärkta vänskapsbanden mellan Ukraina och Polen. Den har han velat dra tillbaka. Det är oklart om det kommer ske eller inte än så länge. Vi har hört Donald Tusk, premiärministern, den liberala, säga att det här är djupt problematiskt gjort av Zelensky. Att det är sårande och försvårar relationen mellan länderna. Vi har också sett den tidigare polska presidenten och fackföreningsledaren Lech Wałęsa som sen 2022, sen den stora invasionen, har burit en sån här ukrainsk pin, en flagga på sitt bröst. Mm. Den tog han av sig för första gången nu och sa att det här är inte acceptabelt, det som Zelensky gjorde.
Uppenbarligen väldigt stor skillnad då på hur man ser på den här gruppen i Polen och i Ukraina. Det här som du nämnde, den här vita örnens orden som man idag har diskuterat, om man ska dra tillbaka från Zelensky, hur stark signal skulle det skicka?
Det vore en oerhört stark signal. Alltså, jag har försökt kolla om det någonsin har gjorts tidigare, och vad jag kan se så har det i alla fall inte hänt i modern tid att man har dragit tillbaka den här orden. Det är också så att det här är liksom den högsta, finaste utmärkelsen man kan få i Polen. Orden kom till på 1700-talet och ges just, Zelensky fick den för dels sina insatser i kriget mot Ukraina, sitt mod och som jag sa, de fördjupade vänskapsbanden mellan Polen och Ukraina. Så det vore en oerhört stark diplomatisk signal att dra tillbaka den samtidigt som kriget fortfarande pågår. En annan person som till exempel har den här orden, har fått den tidigare, är den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder, som ju är känd för sina vänskapsband till Putin och Kreml. Han har inte fått sin orden tillbakadragen, även om det har diskuterats. Så om det här sker så skulle vi hamna i en situation där Gerhard Schröder har kvar sin vita örnens orden, men där Zelensky får den tillbakadragen. Mm.
Peter Jonsson, Polen-expert och författare. Sen den ryska invasionen av Ukraina så har ju stödet från Polen till Ukraina känts självklart och urstarkt. Vad säger det som händer nu om hur komplicerad och rätt omstridd den historiska relationen är mellan de här två länderna?
Ja, så det har alltid funnits en anti-ukrainsk stämning bland högern i Polen. Och det som hände då, alltså när kriget bröt ut, var ju i första hand att det var folket som ställde upp, inte staten. Staten är antagligen den enda i Europa som har tjänat på de här alla invandrarna från Ukraina på grund av att de jobbar och betalar skatt som är mer än vad de kostar egentligen. Men vad man måste veta är att dagens utspel av presidenten är hans sätt att spela mot andra inom polsk politik. Och den är mer ett uttryck för den inrikespolitiska situationen i Polen än något annat. Alltså hur man ska lösa den här situationen när man ser på dessa massmord eller i Wolin 1943. Det har ju pågått i många, många år. Och man har ju börjat eller fått tillstånd för utgrävningen av gravar och så vidare. Och man skulle ha kunnat göra detta på ett annat sätt tillsammans med Zelensky och nuvarande presidenten. Men ingen av de här två sidorna verkar ju vilja ha en lösning på det. Det är det som är problemet.
Varför vill de inte det?
Ja, jag tror att det här är början på nästa års parlamentsvalskampanj. Och den nuvarande presidenten tänker då sätta Donald Tusk i en svår situation att lösa. Alltså antingen, man ska veta att presidenten kan fatta det här beslutet, men den kräver att den godkännes av Donald Tusk efteråt. Och kommer då att... Han kommer då att befinna sig i en svår situation, och det är detta som Novakovskij är ute efter. Hans politik är alltid att hitta en fiende och en splittring inom nationen. Och den som drar fördel idag av en splittring av den polska nationen, det är ju Vladimir Putin.
Felicia Hassan, vår korrespondent, en splittring här mellan då presidenten Karol Nawrocki och premiärminister Donald Tusk. Den här frågan i polsk politik om Ukraina, inställningen till att hjälpa ukrainarna, hur ser den ut idag? Går den att jämföra med då kriget inleddes?
Ja, jag har personligen pratat med både polacker som är så att säga trötta på Ukraina och ukrainare i Polen, och jag har pratat med ukrainare som upplever att deras situation i Polen har förändrats radikalt sedan början av kriget 2022. Jag har pratat med ukrainare som idag är rädda att prata ukrainska öppet på gator för att de är helt enkelt oroliga för att bli fysiskt eller psykiskt misshandlade. Och som Peter är inne på, visst har det har länge funnits anti-ukrainska stämningar inom högern, men det är också någonting som sprider sig mer och mer och har blivit ett bredare problem än bara på den yttersta högerkanten. Som sagt, även den liberala premiärministern Donald Tusk och flera av hans partier i hans regeringskoalition och även på vänsterkanten har kritiserat det här beslutet från Zelensky. Men man ska komma ihåg det också att, jag menar, över hela den politiska skalan i Polen så är man djupt ense om att Ryssland är det stora hotet, och man är helt på det klara med att man stöttar Ukraina i att vinna mot Ryssland. Sen är man oense om hur mycket stöd man ska ge till ukrainska flyktingar i landet och hur mycket, jag menar, man ska stå upp för det som man menar är polska intressen. Och det där kommer definitivt bli en stor valfråga i nästa års parlamentsval i Polen.
Felicia Hassan, tack så mycket. Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Tack också till Peter Jonsson, Polen-expert och författare.
Det här är Studio 1, måndag, producent för dagens program, Gustav Fransén.
Tekniker är Peter Berglund.
Och sändningskoordinator Vanessa Nilsson.
Mer om Ukraina. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder. Även landets kulturarv har skadats.
Flera museer och historiska byggnader i Kiev har träffats. Däribland Nationalmuseet för ukrainsk konst som nu håller stängt efter attackerna.
Vi hade precis öppnat en ny utställning, en supermodern med ljus och bild och DJs och kompositörer som arbetat länge med att skapa en häftig upplevelse här i vår historiska byggnad. Det blev den kortaste utställningen i Nationalmuseets historia, 2 dagar. Sen kom attackerna. Victoria Voloshina visar runt i de numera tomma utställningssalarna på Kievs nationalmuseum för konst. En av landets viktigaste kulturinstitutioner. Byggdes i slutet av 1800-talet, överlevt revolutioner, 2 världskrig, men håller nu stängt efter ryska bombningar av huvudstaden. Den pampiga byggnaden i nyklassicistisk stil med kolonner och vackra skulpturer i Kievs centrum nära regeringskvarteren är nu en enda byggarbetsplats, avspärrad, tillsluten. Alla 82 fönster är förstörda, urblåsta eller spruckna, entrédörren, delar av fasaden. Jag grät när direktören hörde av sig på söndagsmorgonen för drygt 2 veckor sedan. Det här museet är så levande, så fullt av historia. Vi har världens största samling av ukrainsk konst, mer än 40 000 föremål. Tavlor, böcker, fotografier, dokument. Vår berättelse, säger Victoria. Hon är kommunikatör på museet och har jobbat här i snart 10 år. I början av den fullskaliga invasionen tömdes museet på de mest värdefulla föremålen. En del gömdes undan, annat skickades till säkrare platser. Men mycket blev kvar för allmänheten för att hålla museet öppet, trots kriget. Några enstaka solstrålar tränger in genom gliporna mellan spånskivorna som satts upp framför fönstren. Det ekar i de tomma salarna när Victoria berättar. Tavlor är bortplockade, skulpturer täckta med plywoodskivor. Museet som under kriget varit en viktig samlingsplats och ett andrum är nu stängt på obestämd tid. Under en av de senaste ryska attackerna, natten mellan den 23 och 24 maj, skadades flera museer och kulturinstitutioner i Kiev. Bland dem Tjernobylmuseet, där stora delar av samlingarna förstördes. Nationalfilharmonikan, Musikakademin, Nationalbiblioteket, Lilla Operan och Nationalmuseet för konst. Från ryskt håll påstår man att det var militära objekt som var målet för attacken. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne.
Музей це доказова база, що це от було там то, що це то. То можна потім прекрасно переписати все по-своєму, що у Кривий Ріг.
Museer är en bevisbas över historien. Raderar man den kan man skriva om den precis som man vill. Och det har Ukraina lång erfarenhet av, att få sitt kulturarv förstört eller stulet.
Що Репін известный русский художник и тому подібні речі.
Ett exempel, säger Victoria, är konstnären Ilja Repin, född i dåvarande kejsardömet Ryssland i Charkiv, nuvarande Ukraina. Han målade ukrainska landskap och såg sig själv som ukrainare, men är av historien ihågkommen som ryss.
Тому так, тому б'ється по культурних об'єктах.
Hon pekar mot en tom vägg där en av hans tavlor tidigare hängde innan attacken. Nu är de på en säkrare plats. Inga föremål skadades i just den senaste attacken, men det var ren tur, menar Victoria. Enligt FN-organet UNESCO har 527 kulturhistoriskt värdefulla platser skadats sedan krigets början runt om i Ukraina. Och tiotusentals museiföremål har stulits enligt ukrainska myndigheter. Och till slut kanske vi inte vet vilka vi är. Därför är det viktigt att prata om det. Särskilt nu, säger Victoria Voloshina.
Mané, Monet, Degas, Sisley, Renoira, jag vet inte, Shishkina.
Många känner till Monet, Degas och Renoir. Men få här i Ukraina känner till mer än ett par ukrainska konstnärer. Vi vill visa att de är många, att vi har mycket att vara stolta över. Och för det andra, det psykologiska, andrummet. Ge folk en chans att sakta ner, fastna framför en tavla, fundera, sätta det som pågår nu i perspektiv.
То саме slow art, коли ти приходиш і можеш просто перед однією картиною, яка тобі там запала в душу, знайшла відгук, чимось тебе тригерить, ти можеш з нею постояти.
För många ser på museer som dammsamlare, något tråkigt och gammalt, där gamla gummor skriker åt folk att sköta sig. Men här har vi förbjudit vår personal att vara otrevliga. Låt folk ta selfies. Kanske är det just därför de kommer hit.
А зрештою, ну там нам би хотілося.
Några byggarbetare borrar i en fönsterkarm. I ett hörn ligger uppsopat glassplitter och bråte. Det kommer att ta tid att återställa allt. Men kanske nästa år kan museet öppna igen, säger Victoria.
Це мрія на майбутнє, я надіюся. Посилаю в космос сигнали.
Lubnel Shanti, Kiev.
Imorgon är dagen då det nya betygssystemet väntas klubbas igenom i riksdagen.
Just det, man har debatterat det här idag. Vi ska gå från en 6-gradig till en 10-gradig skala. Nationella slutprov ska införas också.
Äntligen, säger vissa lärare. Andra är kritiska. Bland annat du, Anna Insulander, lärare och specialpedagog. Anna, vad är problemet med det här nya?
Ja, problemet som jag ser, det är ganska många problem. Framförallt så löser det inget av det som man påstår sig lösa. Till exempel då att det skulle bli mer likvärdigt och att det skulle bli bättre för urval. Och det finns problem med nuvarande, till exempel håller jag med min motpart här, Rickard Öhman, som om att det är för luddiga betygskriterier. Men problemet som vi kommer få, det är att vi kommer plötsligt inte ha några, lärare kommer inte ha längre några betygskriterier, alltså referenspunkter för betygssättningen. Så vi har i nuläget, sedan 94 och fram till nu, så har vi haft ambitionen om ett kriterierelaterat eller ett kunskapsrelaterat betygssystem. Alltså betygen ska motsvara en viss kunskapskvalitet, en viss kunskapsnivå. Och det är därför som vi kan säga så här att nej, men vissa skolor sätter för höga betyg jämfört med vad? Jo, jämfört med referenspunkterna. Och det är därför det går att säga nej, det är inte likvärdigt, för lärare har bedömt olika. Vi har också hittills haft ambitionen att nationella proven ska vara stöd för lärarna i betygssättningen och också hjälpa till att identifiera de här skillnaderna i kunskapsnivåer. Vi har haft ett kunskapsrelaterat betygssystem. Det vi inför nu, om riksdagen fattar beslut om det här imorgon, så kommer vi få ett normalfördelningsbetygssystem.
Och vad betyder det?
Där betygen fördelas, alltså elever jämförs med varandra istället för att jämföras mot givna, förutbestämda referenspunkter. Och det här är extremt problematiskt därför att ingen elev kommer någonsin veta varför fick jag ett visst betyg och vad behöver jag göra för att få ett bättre betyg. Man kommer såklart kunna plugga mer och hoppas, men man kommer inte kunna få kommunikation från sin lärare om vad nästa betygsnivå så att säga betyder. Mm. Därför att det kommer liksom vara bortplockat.
Men jag måste bara få fråga, varför skulle man inte kunna få ett svar på varför man har fått ett visst betyg och vad man ska göra för att höja sig till exempel? Kan man inte ha det samtalet med sin lärare med det nya betygssystemet?
Nej, alltså de samtalen har man som lärare med utgångspunkt från de här referenspunkterna, kunskapskriterier som läraren har så att säga i sitt bakhuvud hela tiden i sin planering av undervisningen och sitt sätt att liksom lotsa fram eleverna att nå så hög kunskap som möjligt. Det nya betygssystemet kommer att innehålla betygskriterier. Man kallar det för betygskriterier, men jag menar att det inte är det. Där betyget 10, det är utmärkt. Det är det enda information som läraren kommer ha om vad betyget 10 är. Betyget 6-7, så 2 betygssteg, kommer heta goda kunskaper. Och betyget 4-5 kommer vara godtagbara. Alltså så att det som är luddigt i dagens system med de här värdeorden, det är det enda som kommer finnas kvar i något som då påstås vara betygskriterier, men som inte är det eftersom det inte är specifikt definierat vad läraren ska sätta betyg på.
Då tar vi in Rickard Öhman också, som är gymnasielärare, finns här i studion. Välkommen hit.
Ja, tackar.
Du hör kritiken här. Det är inte likvärdigt, det finns inga referenspunkter. Du tycker att det här är ett bättre system än det vi har idag. Vad är det som blir bättre?
Ja, först av allt så vill jag säga att det rådande system som vi har nu, det fungerar inte. Och det leder till enorma problem och det är inte rättvist. Så äntligen så ser vi ett väl genomarbetat, väl genomtänkt förslag som kommer klubbas igenom här.
Vad kommer göra att det blir mer rättvist av det nya?
Och det som gör det mer rättvist är att betygen kommer att ankras i nationella prov och de kommer vara normerande. Så i det här nya betygssystemet så kommer det både finnas systemet att läraren sätter betyg utifrån de här vilka kunskaper som läraren ser att eleven har. Och sen kommer det även finnas slutprov som normerar de här betygen så att de enklare då kan användas som urval till högre studier.
Men det här som Anna Insulander säger, ja, då, att det finns inga referenspunkter. Det går inte att ta reda på om man gör nog för att nå upp till ett visst betyg eller vad man behöver för att nå upp till nästa nivå så att säga.
Ja, jag håller inte riktigt med där. Det finns referenspunkter, det här 1-10. Det centrala innehållet, den nya läroplanen ska arbetas fram. Mer specifikt hur det ska se ut, det är inte framarbetat än, utan det kommer vara ett arbete som myndigheterna kommer få jobba med nu fram tills det här betygssystemet ska tas i bruk. Sen måste jag säga också att det nuvarande systemet med betygskriterier, det är också extremt svårtolkade, för många lärare är det extremt svårtolkade kriterier som idag finns. Och jag ser inte att det är någon skillnad då när det gäller det nya och det gamla, när det gäller hur svår eller lätttolka de här kriterierna.
Vi ska ta den frågan till Anna Insulander alldeles snart. Jag vill bara fråga, Anna Insulander verkar mena att det här kommer att bli ett relativt system, alltså att bara ett visst antal elever kommer att kunna få ett visst betyg. Är det din bild också?
Alltså, det finns två system. Det ena är det här målrelaterade, det andra är det mer relativa systemet. I Henrikssons förslag här som ska klubbas igenom så använder man båda systemen. Det finns många lärare som är kritiska mot det här, som tycker att betygsinflationen och de här olikvärdiga betygen har gått för långt. Man borde införa ett helt och hållet relativt system. Och, men det som då Henriksson har gjort är någon sorts kompromiss, att lärare sätter betyg. 70% av betygen kommer att vara av de här lärarsatta betygen, 30% av nationella proven. Sen kommer betygen att kalibreras när man söker vidare till högre studier, beroende på hur bra skolan har satt betyg enligt de här nationella proven. Mm. Så det är ett litet avancerat system. Det är inte så enkelt som att säga att det är bara relativt eller målrelaterat. Det är en blandning.
Anna Insulander, dagens system är ju otydligt, menar kritikerna, och det funkar inte. Det är inte rättvist för eleverna. Alla skolor och lärare har ju olika syn på vad det handlar om när man ska uppfylla ett visst kriterium. Vad tänker du om det, Anna?
Ja, men så är det, men vi har ju haft ett krav från Riksrevisionen från början av 2000-talet och sen på nytt någon gång på 10-talet, jag minns inte årtalet, att Skolverket behöver se till att skapa förutsättningar för lärarna att följa de här referenspunkterna, betygskriterierna. Det har inte skett. Och lärare och skolor som år efter år sätter då för höga betyg som bidrar till den här betygsinflationen, ja, det får inga konsekvenser. Så att vi har alltså ett system som inte följs, som vi inte ser till att styra upp. Jag håller med om luddiga betygskriterier idag, men det finns en stor skillnad mellan de som är idag och de som kommer att bli de som jag nämnde, som bara är värdeord alltså kvar. Så kallade betygskriterier i det nya. Skillnaden är att i nuvarande så finns det, så ringer faktiskt betygskriterierna in vad ska lärare sätta betyg på. Alltså man ändå nämner vissa saker, att elever ska ha kunskap om vissa specifika delar. Och det som är viktigt att komma ihåg, alltså det här att man påstår att det här systemet är målrelaterat. Alltså att lärare ska sätta målrelaterade betyg och sen kommer nationella provresultatet och kalibrerar och siktar till och rättar till lärarnas betygssättning. Det här är påståenden som inte finns grund för i det system som man så att säga har tagit fram.
Vi ska hinna få in Rickard Öhman också här på slutet. Bara. Betygsinflation är ju en av de sakerna som du vill bekämpa. Finns det inte andra sätt att göra det än att införa det här systemet lite kort på slutet?
Nej, alltså det behövs ett ankare eftersom betygsinflationen beror på flera olika anledningar. Bland annat då press från elever, från föräldrar, från skolhuvudmän att hela tiden höja resultaten. Så i det här läget så behövs ett ankare och då behövs ett relativt system som förankrar då betygen.
Olika åsikter om detta. Tack så mycket till gymnasieläraren Rickard Öhman och Anna Insulander, också lärare och specialpedagog. Debatten om detta lär fortsätta.
Och i nästa timme av Studio 1 måndag ska vi höra anorexisjuka Evelina som tvångsomhändertogs då hennes mamma anklagades för att göra henne sjuk. Separeras barn och föräldrar på för lösa grunder? Det blir debatt om detta. Men nu i P1, kvart i fem i Ekot med Christian Lönner.
Ekot kvart i fem om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen, tycker jag.
Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Richard Myrenberg, Ekot.
Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USA:s knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA, där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är ju risken stor för en ny upptrappning.
Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
Där finns också personer som lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
Kan man kalla det här för korruption?
Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller deläger i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna, ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma, men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
Att jag tappat tilliten rätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric
are marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSEs särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid råd, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat, jag är så nöjd med den.
Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och göteborgsartisten Walter Nilsson.
Ja, det är sjukt är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt, klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst är de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot 16:45 och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
P1, Sveriges Radio.
Det är måndag, klockan är 5, Studio 1:s andra timme.
När vi ska höra anorexisjuka Evelina som tvångsomhändertogs då hennes mamma anklagades för att göra henne sjuk. Separeras barn och föräldrar på för lösa grunder, det blir debatt om det här.
SVT bjöd in högeraktivisten Nikki Alinja till ett humorprogram men har nu bestämt sig för att inte sända det. ansvarig utgivare kommer hit och svarar på varför.
Mm, och så undrar vi om Ryssland helt håller på att tappa greppet, det lilla grepp man haft om Östeuropa.
Armenien det senaste i raden av länder som väljer västvänligt.
Elias Wahlberg och Ylva Lilja är med er fram till 17:15.
Ja, flera unga vuxna vars mammor anklagats för Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser, berättar idag i en granskning av Ekot om föräldrar som tvärtom stöttat dem i kampen för att få rätt vård.
Och de allvarliga misstankarna mot mammorna har lett till omedelbara tvångsomhändertaganden, isolering från släkt och familj.
Evelina vårdas på sjukhus för anorexia när två kvinnor från socialtjänsten dyker upp och säger att de måste prata med Evelinas mamma.
När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart.
Men hennes mamma får inte komma tillbaka.
Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att ja, men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
Evelina har gått in i ett allvarligt tillstånd av anorexia och blivit tvångsinlagd på sjukhus. Familjen upplever att de inte får någon bra hjälp och samtidigt tror vården att det är föräldrarna som håller Evelina sjuk. Evelina säger att misstankarna började med att hon själv la över mat på mammans tallrik.
Då så bara antog han att ja, mamman tar mat från barnet fast att hon i själva verket la maten tillbaka på min tallrik.
Föräldrarna får inte längre vara med Evelina och äta. I ett rum på sjukhuset där man ska ta blodprov sitter svarta siluetter av några Disney-figurer på väggen. Evelinas mamma pekar på några och frågar om hon vet vilka det är. Plötsligt står det i journalen att mamman inte behandlar Evelina åldersadekvat.
Och jag förstår faktiskt inte det för att jag älskar Disney-filmer och jag vet att det finns många vuxna som älskar Disney-filmer också.
Men nu har fler personer i personalen börjat anteckna nya saker i journalen. Att mamman behandlar sin dotter som ett barn.
Om alla tänker att nu ska vi se en röd bil, då kommer de att se en röd bil även om de inte ser en röd bil. Även fast det inte är en röd bil där så kommer alla att se det.
Evelinas pappa mår dåligt över situationen på sjukhuset. Och en dag får Evelina och hennes mamma inte tag på honom. Sent på kvällen kommer polisen till sjukhuset och berättar att han har tagit sitt liv. Både Evelina och hennes mamma blir förkrossade. Evelina tvångsvårdas redan enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, men 3 veckor efter pappans död fattar socialtjänsten också beslut om LVU för att Evelinas mamma misstänks för Münchhausen by proxy. I orosanmälan står det att misstanke finns att mamma inte vill att Evelina ska växa upp. Barnskyddsteamet på sjukhuset rekommenderar umgängesbegränsning. Evelina blir fråntagen sin mobil.
Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet. Och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis. För att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, 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 ni får inte ta min telefon. Och jag sa hela tiden varför, varför, varför.
Efter att mamman skickats bort från sjukhuset blir Evelina snabbt sämre. Hon sondmatas och får för mycket näring för fort och drabbas av ett livshotande tillstånd, refeeding. Dessutom har sonden hamnat i lungan och hon får lunginflammation. Hon flyttas till barnintensiven men får ändå inte prata med sin mamma.
Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gången. De skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
Evelina har drygt 60 000 följare på TikTok. Men hon får inte ha sin iPad och mobil. Hon försvinner helt från sociala medier. Det tar över en månad innan hon får tillbaka sin mobil. Flera av hennes följare tror att hon har dött. När hon väl blir bättre kan hon inte skrivas ut eftersom socialtjänsten har svårt att hitta ett passande familjehem. I perioder är hon helt ensam på sjukhuset.
Och på en sån här slutenvårdsavdelning så är ju dörrarna låsta. Du kan inte komma ut. Det är liksom som ett barnfängelse. Jag kände mig så isolerad. Det kändes som att jag varit bestraffad. Alltså jag kände mig värre behandlad än en seriemördare. Alltså det var så fruktansvärt.
Evelina är med i domstolen och vittnar om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blir förvånad att ingen lyssnar på henne.
För att när socialtjänsten väl hade bestämt sig för att så här är det, då spelade det ingen roll vad jag sa.
Ligger det någonting i att din mamma har försvårat eller på något sätt velat hålla dig sjuk?
Nej, inte alls. Alltså, mamma har alltid velat att jag ska bli frisk.
Efter flera månader får Evelina och hennes mamma börja träffas igen. Det är julafton, men Evelina får inte komma hem. De har fått tillåtelse att träffas i 2 timmar. Have a holly jolly Christmas. XOXO, Gossip Girl. Last Christmas. I ett klipp på TikTok står en 17-åriga Evelina med sin mamma i röda jultröjor. Evelinas mamma har hyrt ett hotellrum nära familjehemmet. Det är den enda lösningen för att de ska kunna få vara tillsammans. Evelinas lilla hund Nelly är också med och får julklappar. När Evelina fyller 18 år upphör tvångsomhändertagandet eftersom hon blir myndig. Det är flera månader sedan nu, men det här påverkar henne fortfarande.
Att jag tappar tilliten lätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
Socialtjänsten vill inte göra en intervju men skriver i en kommentar att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. De har full respekt för att den tidigare placerade personen kan ha upplevt både utredningstiden och placeringen som mycket svår. Den typen av ingripande som det rör sig om innebär ofta starka känslor och olika uppfattningar om vad som skett och varför. Nu umgås Evelina och äter varje dag med sin mamma. Hon är inte längre lika allvarligt sjuk i anorexia. Hon har gått upp i vikt och får bra behandling. Hon tror att det hade gått fortare och bli bättre om hon sluppit vara isolerad och fått ha kontakt med sin mamma.
Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
Reporter här var Maria Ridderstedt.
Och Evelina, som vi hörde i reportaget, är ett av minst 60 barn som sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om misstänkt Münchhausen by proxy hos en förälder.
Misstankar som socialtjänsten behöver ta på allvar. Men samtidigt är det här en omdiskuterad diagnos, och frågan är nu hur vården och socialtjänsten bör agera i såna här fall.
Jonas Segersam är med oss, ordförande Riksförbundet för familjers rättigheter, och Louise Kindgren, också barnläkare som arbetar inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Jonas Segersam.
Vice ordförande.
Och ja, vi ska säga också att du är kommunalråd i Uppsala för Kristdemokraterna. Men om vi tar dig i din roll som vice ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter, hur reagerar du på det som framkommer i den här granskningen?
Nej, tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014, och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här 2 tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld, abusive head trauma och å ena sidan, och Münchhausen by proxy. Eller vad man nu kallar det, barnmisshandel genom sjukvårdsinsats eller påhittade symptom på andra sidan.
Vi ska komma in på det där, Louise Kindgren, en reaktion från dig också. Du kommenterar inte det enskilda fallet, men det här som framkommer i granskningen, vad tänker du?
Ja, men man blir naturligtvis otroligt berörd av det som den här unga kvinnan berättar. Men jag som jobbar vardagligen med barnskyddsfrågor har en bild som nog skiljer sig en del från Jonas bild, misstänker jag.
Mm. Vi kan väl komma in på era olika bilder då, Jonas Segersam. Du är ju kritisk mot hur de här barnskyddsteamen till exempel då agerar när det gäller orosanmälningar. Vad är det som du är kritisk mot?
Nej, men att vården gör orosanmälningar, det är ju bra och nödvändigt. Och det är klart att hittar man familjer som är dysfunktionella eller det finns psykisk ohälsa och så vidare, så är man skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Så det är ingenting som vi har några liksom, kritik emot, utan det är ju de här tvivelaktiga diagnoserna som används på ett felaktigt sätt. Där man utgår från en världsbild där man har en bild av att det finns massa föräldrar som skakar sina småbarn eller mammor företrädesvis som försöker skada sina barn genom förfalskade symptom eller sjukvårdskontakter. Mm.
Men det finns ju uppmärksammade fall både i Sverige och utomlands där det bevisligen har hänt, och vården jobbar med och försöker bli bättre på att upptäcka det här. Är inte det rimligt på något sätt?
Ja, det är klart att det förekommer, och det var ju som vi hörde i den här granskningen också som Maria Riddestedt har gjort, att det finns en del fall där det är psykisk ohälsa i familjen och man behöver hjälp. Men problemet är att man har liksom spritt det här till att gälla i allmänhet, och ju mer man förnekar desto säkrare säger man att man har bevis för att det faktiskt har förekommit.
Louise Kindgren, vad säger du om kritiken mot barnskyddsteamen?
Ja, alltså jag förstår min motparts åsikt i det här. Sen delar jag den ju inte. Min uppfattning som jobbar med det här i min kliniska vardag är att barnskyddsteamen står på en bred och starkt förankrad grund, både inom hälso- och sjukvården och gentemot de samverkanspartners vi har, till exempel då som socialtjänsten och i vissa fall även polismyndigheten. Vi jobbar ju tvärprofessionellt. Teamen består av flera olika yrken där samtliga har lång och gedigen erfarenhet inom sitt eget yrke. Och jag tycker ju att styrkan blir att vi har olika kompetenser, olika sätt att ta oss an de olika uppgifterna.
En del familjer som Ekot pratat med säger att de upplever att när misstanken om Münchhausen är väckt så sprider den sig snabbt. Det känns som att vårdpersonal börjar leta tecken på att det stämmer. Vad tänker du om det?
Det första jag tänker är att man behöver ha med sig att det här föranleds av en otroligt lång vårdprocess. Det här i typfallet rör sig om flera år av vårdsökande på olika instanser, på olika ställen, och att det som typ exempel aldrig går från en dag till en annan, utan att det typiskt är att man börjar se ett mönster. Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer? Och det är också att man ser en enorm diskrepans mellan det som patienten uppvisar och det som man objektivt kan se eller upptäcka via blodprov och det som rapporteras av vårdnadshavaren.
Jonas Segersson, vad säger du om det här? Omfattande utredningar pratar Louise Kindgren om.
Alltså problemet är ju att det finns ingen bra grund för de här diagnoserna. Så när det gäller skakvåld, som ju vi jobbade mycket med 2013-14-15, så kom det ju en dom från Högsta domstolen som upphävde ett par fängelsestraff för några fäder utifrån att man konstaterar att man kan inte döma någon på enbart medicinsk bevisning. Och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, gjorde en genomlysning av den internationella litteraturen just för skakvåldsdiagnosen och hittade att bara ett par, tre vetenskapliga artiklar höll måttet i förhållande till de 3000 som byggde i stort sett på
just cirkel. Det. Men det här handlar om Münchhausen by proxy då. Du menar att det är samma vetenskapliga läge där då, eller?
Exakt. Skillnaden är att här har inte SBU gjort någon genomlysning. Så att jag skulle säga att det är ett betydligt värre vetenskapligt läge. Vi har hört in i reportaget här om att det är Björn Lundin som hittar på egna metoder och är den som alltid får uttala sig i alla fall. Så att han är ju ensam expert i Sverige, oemotsagd.
Och en person som inte är här och kan säga emot Nej. Det påståendet också, ska vi säga.
Nej, Jonas Segersham, det är ju lag på att vårdpersonal anmäler om de misstänker att ett barn far illa. Kan de verkligen göra på något annat sätt?
Nej, men alltså nu pratar vi om barnskyddsteamen som ju har tillkommit just för de här tvivelaktiga diagnoserna. Münchensen by proxy, skakvåld och okulta frakturer. Att egentligen hitta och dammsuga om det finns några föräldrar som är skyldiga och utbilda andra professioner. Man hör att alla som har varit i kontakt med det här har fått en utbildning och fått liksom det här som fakta, att Münchensen by proxy är något som förekommer, något som vi måste söka efter. Men min poäng är att det måste man ju gå till botten med om det verkligen är en farlig diagnos. Alltså det är väldigt konstigt att en barnläkare kan sätta en diagnos på en förälder ibland utan att ens ha träffat dem, en psykiatrisk diagnos.
Louise Kindgren, vad säger du om det?
Ja, jag tänker att jag skulle vilja bemöta det från flera håll. Till att börja med det här att det är bra att vi lägger fokus på det som vi då väljer att kalla barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Och där skulle jag ändå vilja kontra med att det finns gedigen vetenskaplig grund för den här diagnosen med både fallserier, kliniska studier eller kliniska genomgångar, och att det finns riktlinjer publicerade både på amerikanska motsvarigheten till barnläkarföreningen och även den i Storbritannien. Däremot så saknas det nationella riktlinjer i Sverige, vilket jag absolut upplever är en brist och är någonting som jag verkligen välkomnar att man jobbar fram. När det gäller barnskyddsteamen så tänker jag att det är väldigt viktigt att ta med sig att vi jobbar väldigt mycket med mer än det som tas upp av min motpart här. Och att vi jobbar med barnskydd i alla former. Och att vi jobbar som en del i ett pussel som samverkanspart till socialtjänsten, och att vi fattar inga beslut åt andra myndigheter utan vi utreder symptom. Jag skulle också vilja ändå vinkla och säga att vi utreder inte barnmisshandel, vi utreder symptom och söker i väldigt långsträckt samtliga förklaringar till de symptom som patienten uppvisar, och att vi absolut inte ställer diagnoser på vårdnadshavaren. Det kan jag definitivt dementera.
För det finns ju den här kritiken att barnskyddsteamen inom hälso- och sjukvården i vissa fall driver på läkarna att förstärka misstankarna när det skrivs orosanmälningar till socialtjänsten.
Ja, jag delar absolut inte den uppfattningen, utan barnskyddsteamen finns till som ett bollplank för hälso- och sjukvård. Vi har fokus och spetskompetens inom skydd, men vi driver inte på utan vi fungerar som ett bollplank helt enkelt.
Men jag måste ändå fråga dig, Louise Kindgren, även om du inte delar den bilden, är det inte ganska oroväckande att det finns sådana känslor inför barnskyddsteamen?
Alltså jag förstår att det finns känslor på det här sättet, framförallt när man får ta del av så hjärtskärande historier. Jag tänker ändå att jag kan likväl bara backa tillbaka till min egen kliniska erfarenhet och vardag. Och jag är ju medlem av Skånes universitetssjukhus barnskyddsteam. Vi har 3 stycken i Region Skåne, och jag har egentligen mer en fantastisk upplevelse av att vi gör väldigt mycket gott. Sen så tänker jag att det är viktigt att vi tar till oss all den kritik som framförs. För det är klart att vi alltid kan lära oss och ta till oss och utveckla. Men jag upplever att barnskyddsteamen är en viktig samarbetspartner för hälso- och sjukvården snarare än en pådrivare.
Jonas Segersson, vad säger du om det resonemanget?
Alltså jag är ju bara så förfärad över alla de familjer och fall som jag har träffat på under åren. Jag tänker på en mamma som satt häktad 11 månader i Uppsala, skild från sina småbarn hemma och sen blir friad i rätten. Jag tänker på en pappa som jag sökt kontakt med nu som har haft sin dotter placerad under hela uppväxten. Hon är nu 19 år och han mår så dåligt så han orkar inte prata med mig utan han kan bara skriva sms. Mm. Så att det är ju väldigt många människor som är väldigt hårt drabbade och det är de som bekymrar mig.
Så vad tänker du att man ska göra då? Hur ska man väga, värdera risken att ett barn får illa på grund av sina egna föräldrar mot risken då att ett barn blir omhändertaget på felaktiga grunder eller att en hel familj drabbas?
Alltså problemet är ju lite grann processerna här, att man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem. Så att problemet är ju att de här ideologierna när det gäller de här diagnoserna leder till väldigt starka uttalanden från de här som är aktiva i barnskyddsteamen.
Louise Kinggren, barnläkare som arbetar inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Kort bara, du säger att ni tar till er av kritiken. Hur?
I det att vi har ett pågående utvecklingsarbete, vi hjälper till och främjar och bedriver forskning. Vi vill ständigt arbeta för att barns rätt och barns bästa ska vara det främsta rättesnöret. Och jag tänker att det är viktigt att man tar till sig det perspektivet som de här familjerna har. Men att man ändå klarar av att hålla två perspektiv i fokus samtidigt. Och där måste barnets bästa och barnets skydd vara det som är ledstjärnan som det är för oss i barnskyddsteamet.
Tack så mycket Louise Kinggren, barnläkare inom barnskyddsteamet Region Skåne. Tack också Jonas Segersam, vice ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter och även KD kommunalråd i Uppsala.
Vi tar in Pernilla Leviner som sitter här i studion också. Välkommen hit.
Tack.
Du är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Nu handlar mycket om processerna här, om de här diagnoserna. Juridiken, vad säger den? Alltså hur är det liksom tänkt att det ska gå till inom vården när man misstänker att ett barn far illa på grund av sina föräldrar eller en av sina föräldrar?
Nej, men det är precis som har sagts här att det finns en anmälningsskyldighet att göra en orosanmälan helt enkelt för hälso- och sjukvården. Att om man misstänker eller känner oro för att ett barn riskerar att fara illa så ska man anmäla det till socialtjänsten även om man inte är säker. Så är det. Det är en ganska strikt plikt som finns i svensk rätt. Mm. Men sen är det ju socialtjänsten då som ska på det sättet som har diskuterats här, göra en allsidig utredning och bedöma vilket behov av insatser som finns och eventuellt då fatta beslut om ett omhändertagande. Men där måste socialtjänsten göra en allsidig och saklig bedömning som inte bara inkluderar vad som har framkommit av hälso- och sjukvården.
Och det pratas om proportionalitet inom juridiken. Då, vad innebär det i de här sammanhangen?
Ja, det är att hela tiden bedöma och väga olika intressen och behov och rättigheter mot varandra. Och man kan prata om minsta ingripandets princip. Och det gäller i alla led. Faktiskt från att inleda utredning till att fatta beslut om insatser och också frågor om umgänge och kontakt och så som vi ser här eller hör om i de här fallen, att man behöver bedöma, är det verkligen nödvändigt att inte låta barn och föräldrar träffas under en period?
För det finns ju flera sidor som man måste ta hänsyn till. Vi hörde i reportaget, barnen är överraskade över att deras ord inte väger tyngre i de här sammanhangen. Hur ska man förhålla sig till det som de säger jämfört med vad en läkare säger till exempel?
Ja, men man ska väga in vad barn säger, både vad barn berättar och vad barn säger att de vill. Det som jag tycker också framkommer i de här reportagen, det är att barn kanske inte har känt sig liksom lyssnade på eller att de har fått information. Och det är ett rättsligt krav på att man ska, så vitt det går, få barns röster hörda. Både vad barn berättar om sin situation och vad barn vill. Till exempel om kontakt med föräldrar.
Mm. Går det att säga hur sjukvård och socialtjänst ska agera i avvägning mellan risken att ett barn orosanmäls eller omhändertas i onödan och risken att ett barn far illa för att samhället inte ingriper?
Nej, men det är väl precis det här reportaget visar. Precis så svårt är det. Det är den avvägningen som socialtjänsten och ytterst domstol i LVU-ärenden har att göra. Att göra den avvägningen. Och det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker. Och då är ledstjärnan måste vara saklighet och prövning i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Allsidiga utredningar som ska få ta tid. Och jag tycker att det är viktigt också att även om det finns allvarlig oro eller misstankar, så ska man inte utesluta att man kan arbeta på frivillig väg med barn och föräldrar.
Och vad innebär det?
Nej, men att faktiskt utröna, kan man arbeta på något sätt för att oavsett diagnos kunna arbeta för att barn inte ska fara illa. Inte utgå ifrån att man måste, så att säga, välja det ena eller det andra. Hur kan man komma framåt genom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården? Men det tar tid och kräver resurser, skulle jag säga, och kompetens.
Jag tänker, då man hör det här, möjligen att det skulle kunna väckas en rädsla. Så hur bedömer du, finns det en fara att en del föräldrar tvekar att söka vård för sina barn av rädsla för att hamna i en sån här spiral med en orosanmälan och socialtjänsten kommer in och sådär?
Ja, det tror jag ju att det finns en sån risk. Och därför är det ju just så viktigt att med det professionella bemötandet. Men sen tycker jag att det är jätteviktigt att betona att jag tror att hälso- och sjukvården och socialtjänsten i de allra flesta fall gör helt rimliga bedömningar och fattar beslut om helt rimliga insatser som kan ske på frivillig väg. Men det är klart att om det finns en risk att barn och föräldrar inte söker sig till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten för att man inte har förtroende och tillit, då kan det skada enormt mycket. Å andra sidan, om socialtjänsten och hälso- och sjukvården inte ingriper, som vi har sett i andra uppmärksammade fall, så skadar ju det förtroendet för myndigheter också. Mm.
Tack så mycket, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
Idag, nu på eftermiddagen, kom beskedet att SVT inte kommer att sända det omtalade avsnittet av programmet IFS, invandrare för svenskar, där ytterhögeraktivisten Nick Alinia medverkat som panelist.
Alinias medverkan möttes av stor kritik, ledde till att två av programmets panelmedlemmar valde att hoppa av.
Nick Alinia har bland annat uppmärksammats för filmer i sociala medier där han konfronterar politiska meningsmotståndare och för att ha delat inlägg från högerextrema grupper. Helena Olsson finns här i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Programområdeschef och ansvarig utgivare Samhälle och Fakta, SVT. Varför sänder ni inte det här avsnittet?
Ja, men det korta svaret var, eller är, att det inte är rimligt att göra Nick Alinia till en debattör bland andra, vilket han hade framstått som i det här sammanhanget.
Och varför är inte det rimligt?
Nej, men det är på grund av hans bakgrund helt enkelt, och det du själv hänvisade till i din påannons här. Han har ett samröre med en våldsbejakande extremhöger. Han har, menar jag, uttryckt sig i rasistiska tankefigurer och har konfronterat journalister och meningsmotståndare. Och då tycker jag att liksom signalvärdet att ha med honom i en ganska allvarlig tid blev för viktig helt enkelt.
Du har tittat på det här avsnittet. Var det någonting i det som du reagerade på?
Nej, och egentligen väntade jag mig nog inte det heller. Det finns ingenting som sägs i programmet som strider mot några publicistiska regler. Och det är ju saklighet, partiskhet, opartiskhet och all annan lagstiftning vi lyder under, hets mot folkgrupp eller så vidare. Det finns ingenting som sägs, utan det handlar sammantaget om att vi gör honom eller legitimerar honom som en opinionsbildare eller aktivist bland andra. Och jag tycker inte att han är det.
Men varför behövde du då se avsnittet om du redan kände så inför Nika Linnea?
Ja, det enkla skälet att det hade varit väldigt konstigt att ställa ett program som man inte ens har sett.
Mm. Och vad är det Nika Linnea har gjort som gör att hans närvaro i ett SVT-program inte kan tolereras? Du säger att innehållet ändå är felfritt enligt SVT:s sändningstillståndsregler. Du var ju inne på det, men vad är det som gör att ni tar beslutet först nu?
Nej, men det här är ett program till att börja med som hade i så fall sänts i höst. Inspelningarna var precis klara. Jag tycker inte det är orimligt att man tar några dagar på sig, funderar, diskuterar, tittar och gör ett genomtänkt övervägande. Det fick ta några dagar. Mm.
Vi ska säga också att vi har sökt Nick Alinea som inte vill ge en bandad eller skriftlig kommentar. Jag undrar hur det kommer sig att en person som enligt dig som du skriver idén idag systematiskt undergräver grundläggande demokratiska värden inom citattecken kan bjudas in från första början till ett program och hur det kan spelas in innan ni började fundera på om det var rätt.
Mm. Nej, men IFS är ju ett program som alltid har legat i skavet i frågan om vad det är att vara svensk. De bjuder in provocerande gäster, de använder sig av humor för att in och stöka i de här skaven och visa på kunskapsluckor och fördomar och så. Och det är den myllan den här personen har bjudits in. De har alltid tänt gränser, men den här gången så slog inte larmklockorna till riktigt mycket. Vi har jättebra välfungerande riktlinjer för sånt här, att man flaggar upp vid kontroversiella beslut, och här gick det under radarn helt enkelt.
Men man kan ju tänka sig att om det finns, ni vet att man tänjer på gränserna, det finns ändå inga system för vem som kollar när man eventuellt kliver över den gränsen.
Jo, men alltså det finns väldigt inarbetade system, precis som det gör här på Ekot. Utgivarbeslut är delegerade, och man flaggar när man känner att det här är kontroversiellt, det här behöver vi ha en bredare diskussion om. Mm. Och jag och programchefen är helt överens om, det är en alldeles utmärkt programchef som alltid gör ett jättebra jobb med det här, men av någon anledning så gick det under radarn här, kanske till följd av för dålig research helt enkelt.
Okej, men är det du som inte har fått se det här i tid? Är det du som skulle ha stoppat det här om du hade fått infon, eller är det någon annans uppdrag att sätta stopp innan det kommer till dig?
Nej, men det, hade jag som jag sa redan i förra veckan, hade frågan kommit till mig, är det här en person som vi ska ha med i panelen? Och det är ett avsnitt då, ur en hel säsong. Det är ju inte liksom en ny programledare för programmet vi har rekryterat.
Utan... Men det är inte så att du får en lista på alla gäster för att kunna godkänna alla de gästerna? Mm. Då ni vet att det tänds på gränserna?
Nej.
Hade det varit en bra idé?
Det kan jag inte säga, utan det här brukar funka jättebra. Jag har det förtroendet för de som gör det här programmet att flagga upp. Och det skedde inte den här gången.
Och just i samband med att det tillkännagavs att Alinea skulle medverka i programmet så fick ju ni på SVT hård kritik. Hur mycket har den kritiken vägt in i ditt beslut?
Jag får rannsaka mig själv. Jag tror inte att den har spelat så stor roll. Vi är otroligt påpassade på SVT. Det är ni på Sveriges Radio också. Mediekritiken just nu är väldigt, väldigt, väldigt politiserad. Vad vi än gör nästan så är det alltid en gruppering som sätter vänsterstämpel eller högerstämpel på det här. Det lever vi med, och vad skulle jag fortsätta säga där? Nej, det var nog färdigt.
Mm. Ett program som nu slängs i soporna, skattepengar i sjön, hur ser du på det?
Ja, men det är jättetråkigt såklart. Och hade vi identifierat det här innan inspelningen så hade vi sluppit det, men vi kan å andra sidan inte sända ett program för att det redan är delvis finansierat.
Helena Olsson, tack så mycket för att du kom hit. programområdeschef, ansvarig utgivare Samhälle och Fakta SVT. Vi ska säga att vi har sökt Nikalinja, men inte ge en bandad eller skriftlig kommentar. På sociala medier skriver Anna: jag undrar vad avsnittet som nu stoppas av SVT kostade. Tur att det bara är skattepengar. Du har inget svar på den frågan, kanske Helena Olsson, exakt.
Nej,
vad det kostade.
Nej, jag kan inte dra det ur hatten vad det kostar.
Tack så mycket. Studio 1 går vidare.
Nu om ett val som beskrivits som ett mellan väst och Ryssland. Ett i en lång rad val i Östeuropa som beskrivits just så de senaste åren.
Och i Armenien som gick till val igår så var det väst som vann ytterligare en seger, kan man väl säga. Premiärminister Nikol Pashinyan valdes om. Det som beskrivs som ryska påverkansförsök ser återigen ut att ha misslyckats. Vi ska återkomma till det, men vi tar in Fredrik Wadström först som är vår korrespondent på plats i Armeniens huvudstad Yerevan. Fredrik, du har varit på en pressträff idag om valet. Vad sades där? Det var europeiska valobservatörer, tror jag.
Ja, det var en ganska ovanlig pressträff, för att den där brukar ju vara antingen kritiska eller ganska positiva. Men här var det liksom både och. Det var å ena sidan en diskussion om att valet gick rätt till på valdagen och att det armeniska folket har visat att med ett ovanligt högt valdeltagande för att vara i det här landet och ett engagemang i vallokalerna, så har det varit liksom väldigt positivt. Men att upptakten de senaste veckorna eller kanske månaderna har varit kantat av polarisering, hetska kampanjer och inte minst Rysslands påverkan på valet. Så att det var en ganska kritisk udd mot olika håll i den här rapporten.
Och vad säger folk till dig om resultatet?
Ja, men det är ju förstås de som är besvikna. Det finns ju en grupp. Om man tittar på valresultatet så var det ju två partier som sammanlagt ungefär en tredjedel av väljarna som röstade på partier som betraktas här av många som Rysslands tillvända, med affärsmän, mäktiga intressen som är kopplade till Ryssland. Men vi kan ju till exempel höra på en byggarbetare jag träffade för någon dag sedan i Yerevan, Samvel, 41-årig man på torget i Yerevan, som sa att han kan tänka sig att samarbeta med alla länder för Armeniens del, men inte med Ryssland. Så här lät det.
Kopitasas basi rusteri zamen meketel karelia hama gorsaksel.
Och det här var ju en fråga om att han tyckte att Ryssland har tappat liksom hans förtroende, att Ryssland har liksom inte längre en pålitlig partner för Armenien. Och det där är ju något som återkommer i samtal med människor.
Fredrik, om du ska beskriva lite kort de här ryska försöken till valpåverkan då, som vi pratat om, hur ser de ut? Hur har de sett ut?
Ja, alltså det har ju varit häpnadsväckande hur många olika sätt man har försökt göra det på. Det har varit en fråga om röstköp. Det har ju gripits en massa människor som har flugit in med gigantiska kontantsummor till Armenien, som gripits vid flygplatsen för att man har varit dem på spåren. Man har också samlat ihop armenier. Det bor hundratusentals armenier i Ryssland som ju har varit där länge, jobbar, bor permanent där, men kanske fortfarande armeniska pass. Man har samlat ihop organiserat. Det har ju avslöjats av armeniska journalister att det här är en organiserad verksamhet. Man flyger in dem för att de ska rösta. Men sen har vi också den statliga påverkanskampanjen med Putin och ryska myndigheter som går ut och helt enkelt stoppar import av armeniska varor och i Putins fall hotar med att dra tillbaka subventioner på rysk gas och olja, som ju har varit väldigt viktigt för Armenien under lång tid. Så att det har varit en otroligt lång rad olika väldigt kraftiga åtgärder från Ryssland. Det har inte varit något under täcket så, utan helt öppet.
Men som då inte ser ut att ha lyckats. Frågan är varför. Mikael Winiarski finns här i studion, utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Välkommen hit.
Tackar.
Det var Armenien igår då, Ungern tidigare år, Moldavien ett väldigt tydligt exempel från förra året, tror jag, där Ryssland försökt påverka valutgången men misslyckats. Vad beror det här på?
Ja, alltså Armenien är ju... Du sa där att det var ett, eller att väst vann matchen mot Ryssland, men jag skulle vilja säga att det kanske är första perioden eller första halvlek. För att fortsättningen är nog inte helt klar hur det kommer gå. Visst, det är en kanske tredje före detta tidigare Sovjetrepubliken eller före detta öststaten som då faller ifrån eller på väg att falla ifrån Moskvas inflytande. Alltså en grundfaktor i hela det här försvagade ryska inflytande, det är ju kriget i Ukraina. Ryssland satsar så enorma resurser på pengar, människor, militär på Ukraina, så de har inte fokus nog och resurser nog att även motverka sådana tendenser i till exempel Armenien. Och Armenien är ju det är en enorm, om det här lyckas nu för Armenien, så är det en enorm omvälvning. Det här var ju absolut mest proryska Sovjetrepubliken på grund av historiska skäl. Ett kristet land i en turkisk muslimsk omgivning har alltid sökt skydd i Moskva.
Men du säger ändå att det är inte riktigt klart, så att säga. Det var första halvlek. Vad är det som gör att Ryssland fortfarande har klona i Armenien?
Det är väl den här relationen till grannlandet Azerbajdzjan som spökar. Ryssland har alltid spelat ut de här två länderna mot varandra genom att ibland stödjer den ena, ibland den andra, men se till att de själva har en fot inne. Och Ryssland har fortfarande en stor militärbas i Armeniens näst största stad. De sköter fortfarande delvis gränsskyddet mot gränserna mot Iran och Turkiet. Och så är det Armenien väldigt, väldigt beroende av rysk handel, handel med Ryssland. Så att, och det här när det gäller Azerbajdzjan, så försöker ju då Pashinyan har ju försökt att sluta ett fredsavtal med dem, och det finns ju skrivet ett utkast till det, men Azerbajdzjan kommer inte godkänna det så länge Armenien i sin författning har någon slags antydan om att de ska återerövra Nagorno-Karabach, som nu togs tillbaka då av Azerbajdzjan för 3 år sedan. Mm.
Fredrik Wahlström, jag tänker det specifika exemplet då, Armenien. Vad har du då du är där? Vad är det konkret i som gör att det inte verkar lika attraktivt för befolkningen längre? Vad tänker du?
Alltså, i det här fallet så är det är intressant att se. Jag reser runt i olika länder i den här regionen, och på många ställen är ju väldigt pro-ukrainskt, att man liksom stödjer ukrainarna, och det finns en väldigt upprörd känsla över kriget som Ryssland för i Ukraina. Här har ju det inte riktigt varit samma faktor, för att den här säkerhetsfrågan för Armenien har ju vägt över, alltså att man har sett det som en garant och ett skydd. Men eftersom det här kriget i Ukraina har gjort att Ryssland har försvagats och lämnat efter sig ett vakuum på många ställen, inte minst här i Sydkaukasien, så ser ju folk att vi kan inte förlita oss på Ryssland längre, och då börjar man titta åt andra håll. Och jag pratade med någon politisk analytiker som sa att det har gått från 80% stöd för Ryssland i samhället, på bara några år har det svängt till motsatt.
Det lät som att vi tappade Fredrik Wahlström från Armenien, och där är han tillbaka lite grann igen. Vi tar in Mikael Winiarski. Möjligen något drastiskt då, men finns det risk att det här förlorade inflytandet som Ryssland nu får, att det ger incitament att pröva andra sätt att få kontroll på ett land? Jag tänker invasionen av Ukraina var ju ett försök att byta ut en västvänlig regering mot en ryssvänlig.
Ja, svårt att tänka mig att de skulle förklara krig eller gå in med invadera eller landsätta specialtrupper eller något sånt där. Det tror jag inte finns i korten just nu, men den dagen det blir någon fredsuppgörelse i Ukraina, så kanske Ryssland återfår liksom möjlighet och resurser att titta åt andra håll också. Mm.
Så hur besvärande är det för Putin att inte ha personer som är välvilligt inställda till honom vid makten i de här länderna?
Ja, men hela hans grundsyn är att Sovjetunionens kollaps var den största tragedin eller största motgången under 1900-talet. Så att han vill ju återupprätta Rysslands stormaktsvälde. Mm.
Mikael Winiarski, tack så mycket för att du kom hit. Utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Fredrik Wahlström, vår korrespondent, var med oss från Yerevan också. Ja, det var Studio 1, Ylva.
Då frågar jag Christian Lönner, nyhetssändare. Vad får vi höra i Ekot 17:15?
Vi hör bland annat om att det är bråkigt i konstitutionsutskottet, KU. Partierna kommer inte överens om vilka ministrar som ska klandras och inte.
Producent för Dagens Studio 1, Gustav Fransén.
Ja, och vi heter Ylva Lilja och Elias Wahlberg, eller hur?
Så är det.
Ja.
Tack och hej.
Tack.